Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Moberg, Moberg, Moberg bil, bil, bil. Moberg bil. Moberg bil. Moberg bil, bästa stan på bilar, det bara är så.
Nu är det fredag.
Nu är det fredag.
Nu är det götterna.
Götterna.
Direkt från Göteborg
med Micke Månaden
och Glenn Hussein.
Välkomna
götterna.
Får läsa upp en liten grej för dig, killar?
Ja, kom igen.
Det var så att jag skickade ett mail till Fredrik och Filip och Fredrik på Kanal 5. Känner ni till gott och väl?
Amen, amen.
Jag ska bara läsa lite grann ur det här mejlet. Det var en idé till deras produktionsbolag, för de har ett produktionsbolag. Att följa spelare och ledare i Grunden Boys och deras verksamhet. Att bygga upp hela programmet med värme, kommer ihåg ordet värme, samt att se deras kärlek kommer vi ihåg, till varandra är riktigt fint. Det var en grundidé. Det här är ju längre, det här mejlet då. Då svarar, det här är 20 april. 25 april.
Skickade du detta?
Jag skickar detta, ja. 25 april skickar Fredrik då Vikingsson tillbaka. Tack Mikael, jag har full koll på Grunden Boys. Jag ska prata med Filip, så ser vi om det finns något i detta. Och nu då så är ju min lilla tanke då så här att det kommer ju en grej som börjar spelas in här nu i juli månad under sommaren. Börjar de spela in något som kommer att heta Bergs superlag. Har du talat om det, Glenn?
Nej.
Robert?
Ja, jag har hört talas om det. Jag såg reklam för det på tv häromdagen.
Ja, du gjorde det.
Ja,
härligt. Och det är ju så att de ska nu träna ett lag mot SM-guld. Och de heter ju Panthers då, och det går väl under Djurgården, va, tror jag. De är...
Så alltså, mycket vet jag inte. Antingen var det tv-reklam eller också var det reklamen av en tidning jag såg om det, eller någon artikel, att de skulle göra det här projektet.
Men vad är detta för gäng då, Panthers? Vad är det för gubbar eller tjejer? Eller?
Ja, det är ju liknande som den idén du föreslår.
Ja, men alltså, är det samma grupp som Grunden Boys?
Fast de ligger uppe i Stockholm.
Ja, okej, det är samma typ av människor.
Ja. Discovery Plus då är det som sänder detta / Kanal 5 då. Och då står deras, mycket står på deras Instagram här, och så avslutar de så här, eller skriver en mening då: höstens nya feelgood-serie Bergs superlag bjuder på värme, som jag skrev, kärlek, som jag skrev, och skratt, med starten 28 oktober. Det som jag vill ha sagt med detta är att det är väldigt intressant om det är Filip på Fredriks produktionsbolag som producerar den här serien.
Så menar du att de har kapat din idé här, helt enkelt?
Det kan man väl säga, att man kanske har varit bidragande i alla fall.
Ja.
Har du inte gått ett program med Grunden Boys?
Jo.
För några år sedan?
Ja. Typ 01.
Är det så jävla länge sedan?
Ja, för han satt ju i studion då, Thor Gudmundsson, 2002. Ja. I, vad var det, Japan han spelade då, VM, va?
Mm. Sydkorea, Japan.
Kommer ni ihåg vem som vann det i året?
Vem som vann VM? Brasilien. Finalen mot Tyskland, 2-0.
Tråkig jävla match var det.
Fan, vilken koll du har alltså.
Ja, men kommer inte du ihåg det?
Nej, svintar. Vad ser jag matchen? Kommer jag ihåg det, men jag kommer inte ihåg årtal och grejer. Nej, nej.
Var det då han, Ronaldo, låtsades filma i ansiktet?
Var det Rivaldo var det ju som gjorde det. Match, ja, det var ju match mot Turkiet i gruppspelet tror jag, när han slängde sig där. Det var ju ett av de första VM när det var så jävla mycket kameror överallt, apropå produktionen. Så att spelarna var kanske inte riktigt vana vid det, att allt de gjorde på planen fångades upp, för det var någon som in i helvete med utvecklade tv-produktioner. Okay. Så när han slängde sig där så såg man ju dödstydligt på reprisen att den här bollen träffade han i magen eller bröstet, för det var, ja, det var på ansiktet och så ligger.
Men vad blev det av det hela sen då?
Nej, det blev ju inte så mycket av det, för de hade inga
fanns inga regler
för det. Nej, precis, det var ju som sagt, det var ju första gången när produktionen var så utbyggd, om jag inte minns fel.
Han klarade sig från det.
Ja, exakt. Men det blev ju lite ikonisk liksom, stilbildande för den typen av grejer.
Mm. Ja. Härliga tider på något sätt. Och vi var ju så nära att gå vidare också, vi i Sverige. Kommer du ihåg det?
Sverige, ja. Det var ju i förlängning mot Senegal. Ja. Visst var det så? Svensson hade ju boll i stolpen och så gjorde de mål i förlängningen.
Och han gör den snygga finten innan.
Snurrfinten.
Ja, han lägger den bakom klacken, om man säger så.
Ja, snurrfint. Och hade Sverige gått vidare där så hade ju vägen framåt varit ganska bra mot i alla fall en semifinal. 2002 är vi fortfarande på.
Ja, det är samma. Ja.
Det var 8-final var det, va?
18 eller, ja.
Mm. Sen kommer inte jag vilka de fick sen i kvarten då.
Ja, jag var för mig att det var Turkiet, va?
Ja, det var det.
Ja,
socker och gubbarna.
Ja, jag vill minnas att det var Turkiet i alla fall. Jag var inte helt hundra. Där sviker mitt minne mig. Jag vet inte om de kan fylla
socker
i
den. Socker åt han kroat.
Hakan Sukur tänkte.
Aha, Hakan Sukur, men det finns inte en kroat som heter Sukur.
Där var det Sukur. Ja, precis.
Finns nog någon mer? Alltså. Finns nog någon svensk som heter det också idag? Men det var härliga tider, var det?
Ja, det är absolut.
Fotbollen har ju... Jag måste ju, innan vi fortsätter där... Det går ju på SVT nu. Kommer inte jag ihåg vad serien heter på 4 delar? Om Premier League.
Den om hur fotbollen har utvecklats efter Premier League där, ja.
Mm. Alltså, gå in och se den. Jag har bara kommit till avsnitt 2 nu då.
Nej, jag håller med dig. Det är ett av de bästa dokumenten eller reportagen tycker jag som har gjort, som har fångat fotbollens utveckling där.
Ja.
Det är ju intressant. Du var ju på den tiden du nästan var aktiv, kan man ju säga där.
Nu snackar vi
om när bossmandomen och kameran och allting.
Det kom ju efter jag slutade.
Men just när bossmandomen kommer och Premier League drar igång, sammanfaller ungefär i tid, och det är ju egentligen det är ju de största förändringarna av fotbollen under våran livstid, för det är ju där den blir, det är ju där den går från idrott, folkrörelse till ren ekonomi som det egentligen är idag. Allt det där sker ju med bossmandomen egentligen, när spelarna kan börja flytta, när du kan ha fler spelare från andra länder i de olika ligorna, så det är ju en enorm förändring
det
för
mitten
fotbollen.
Det är på 90-talet.
Ja, exakt. Ja, vi snackar 94.
Ja,
där,
ja. Ja, jag tror Premier League startade 93, eller? Ja, var det så? Ja, 92, ja, 93,
ja,
det året.
Ja, det är precis.
Ja, jag tror året efter jag slutade.
Ja.
Och du vet att, vet du vad som hände då, Glenn? Det är ju att då exploderar ju pengarna.
Ja, visst.
Hade du varit född något år senare eller hållit karriären i liv lite längre, då hade du inte suttit i det här köket nu.
Jo, det kanske hade du inte ändå.
Det vet du fan alltså. För att skillnaden på ekonomi...
Det var
på ekonomi,
enorma pengar då.
Ja, exakt. Ja, va? Jag vet inte vad du tjänade i Liverpool i månaden.
Ja, det är inga konstigheter. Jag hade runt 200 000.
Ja, men du hade...
Det tyckte vi var jättebra.
I månaden?
I månaden,
ja. Och du hade haft... Men då hade
du säker på det?
Ja, det tror jag.
Ja, men okay. du hade haft det fyrdubbla ifall din karriär hade hängt i ett par år till,
va?
Istället för att du gick hem till Geis, va?
Ja, det var ju inte så mycket betalt.
Jag kan bara eller i skogen. Så du gick till sen, va?
Ja.
Ska jag nämna lite summor. Cantona hade... Nu kommer jag inte ihåg vad punden stod ju på denna tid, men vi säger 10 spänn för att enklaste räkna med då. Han hade 100 000 i veckan.
Mm.
Så 400 000 i månaden hade han ju så sett då.
Pund?
Nej,
kronor.
Ja. Han hade 10 000 pund i veckan.
Ja.
Ja, men då är han lite efter det.
Då snackar vi 94. Ja. 95 den gången.
Men det är
när Blackburn var så bra.
Ja, det är där, men det är där det börjar liksom. Det är där det börjar skena med ekonomin.
Kommer du ihåg... eller vad fan, jobbade du 82 eller?
Nej, för helvete.
Nej,
då var jag sex år. Ja, då var jag sex år.
Jobbade du inte?
När jag var sex år, då gick jag med... Då var jag med farsan på Ullevi, vet du,
ja,
på
den här matchen. För jag är inte bergsäker på det, men jag tror att det är 90% i alla fall att vad vi tjänade på hela UEFA-cupen. Vi förlorade inte en match, men nej, vi vann ju inte alla. Nej. Det var ju några oavgjorda. Men på 12 matcher, hur mycket tror vi fick?
Nej, jag har fan ingen aning. Det är svårt att relatera till på den tiden, va?
70 000 minus skatt på 12 matcher.
Per gubbe där. Vad kan det vara i dagens penningvärde då? 70 000.
Ja. Inte nog. Ja, men det var ju vi jävligt nöjda med.
Ja, det är ju 50 ut ungefär, kan man säga. Ja, drygt, eller ju knappt. Ja, det är mycket.
Ja. Men vi tyckte det var bra, så det var inga problem. Det var ingen som gnällde.
Ja, men vet, det är ju också det där som jag tycker är intressant. Det man inte vet har man ju inte ont.
Nej.
Men det är ju intressant att betrakta det i backspegeln, så att säga. Och det är ju intressant att du slutar spela precis i den. Och din generation egentligen som missade hela den pengautvecklingen. Alltså alla de som var i din ålder och som slutade den vevan missade ju egentligen den liksom. Men det spelarna som har kommit efter där, många av dem har ju inte alls dina eller era meriter, men de har ändå tjänat en helvetes massa mer pengar.
Ja. Men jag säger ingenting, det är att
de
tjänar pengar.
Har du en produkt så som säljer och så får man ju pengar. Ja, ta del av kakan.
Ja, så är det.
På 90-talet där vi pratade om när då Cantona då hade sina, ja, vi säger 5 miljoner om året, som är idag småpengar.
Mm.
Så hade ju Forsberg och gubbarna, de låg ju på närmare 100 miljoner om året. Kommer du ihåg det?
Nej, men det
säger du så stämmer. Hockeyn NHL var ju tvungna att införa lönetak till slut. Att nu skriver de 30-åriga avtal istället. Ja. Så de har ju lön i 30 år framåt. När det kommer se ut om 30 år, när lönekassan redan är slut.
Vem är en bifråga bara? Vem är bäst betald av fotbollsspelarna idag?
Så vi kom ut idag.
Det kom en grej igår om att Ronaldo var det, men jag tror att det bygger på förra året. Så jag tror att vad man vet och tror om Messis nya avtal, så tjänar ju han 365 miljoner om året i PSG. Så att jag tror att när just nu är det Messi, men det var nog Ronaldo förra året, eftersom som de siffrorna som relateras till nu gäller förra året, om jag fattade rätt, va? Men för att Messi ska nu ha 365 miljoner om året i PSG i det nya kontraktet han har skrivit.
3 miljoner om dagen alltså?
Ja, det blir det.
Ja. Men jag tror att han kommer att få betydligt mer.
Ja, det kan ju mycket väl vara så, för om du kopplar på andra delar också. Ja, så
att, för de siffrorna jag läste idag, så låg ju han över 1 miljard om året, Ronaldo. Eller, ja. Och Messi.
Ja, men då tar du min alla vad heter det,
reklam
till privata dealer och allting möjligt. Och sånt.
Ja, mycket möjligt. Mbappé har låg på 300.
Ja, just det. Jag tänkte det här var mer lönen utifrån vad du får.
Men när du säger reklam där, jag bara, innan jag glömmer av det, bara, har du sett det med Börje Salming? Har du sett det lika reklam? Alltså jag var tvungen att ringa upp han för att påskratta ihjäl mig. Det var ju så, alltså, vad ska man säga? Alltså, så jävla oväntat, och han står där liksom stel som en pinne. Alltså jag skrattar fan, alltså jag borde dö.
Vad sa han när du ringde då?
Nej, han bara skrattade själv. Tack så mycket. Jag sa, det var det roligaste jag sett på länge, och det är inget hån, utan det var fan vad roligt att se. Alltså.
Ja, men det är gött att han bjuder på sig själv.
Ja, men varför skrattar du då? Det var lite...
Nej, men jag skrattar bara för det är så jävla oväntat. Ja. Han av alla människor står i en jävla grönsaksdisk där med utklädd till någonting.
Men du hade inte sagt nej till reglerna?
Nej, det tror jag inte. Det är sånt där tycker jag bara är kul.
Ja, säger du nej till något?
Ja, jag har fått ett erbjudande på en grej som jag har sagt nej till.
Nej, vad fan var det? Vad berättar, det måste vi veta.
Ja, men det är...
Butsa företaget, men säger
det är inte. Det är fortfarande inte helt spikat, men jag kommer att säga nej.
Vänta, han har inte sagt nej.
Nej, men jag kommer att göra det, för det är så jävla barnsligt bara.
Vad är det då?
Alltså en låt som de ska skicka in, det här gänget, till Melodifestivalen, och så vill de att jag ska sjunga.
Vadå,
och jag har sagt till, nej, jag är inte med på det.
För helvete, om du får chans att vara med Melodifestivalen, nej, kan du inte säga nej
till det? Nej, jag kan inte göra bort sig, för fan så.
Nej,
kan ju inte sjunga,
du kan för fan. Du kan inte säga nej till Melodifestivalen, Glenn.
Jo, men,
du får ta lite sånglektioner.
Ja, eller också får man ta en liten viskrinna.
Du har ju en god chans att vinna det där, med tanke på din popularitet i stugorna. Det är klart du ska tacka ja till det.
Ja, visst.
Micke, du får du övertala.
Ja,
det är klart som fan Glenn ska vara med Melodifestivalen.
Ja. Vet du vad? Under helgen här nu så löser jag det.
Ja, nu byter vi.
Vad är låten då? Kan du göra snart?
Nej, jag har inte hört den ännu. Jag ska in och...
Men det kan vara en bra text också.
Ja, det är säkert.
Om Björn Ranelid har varit med.
Ja.
Mm.
Ja, ja, det nej, men det blir ja. 99% nej.
Jag har sett 1000 spänglän på att du kommer vara med. Att du kommer gå på detta.
Grejen är...
Nej, där går gräns.
Är det bara bra betalt så?
Ja, men det är ingen ordning. Det är bara inkörsstadiet.
Ja, men det är en rolig grej. Det ska bli intressant att följa idag.
Ja.
Ska vi dra en grej till innan vi drar igång?
Vad fan, har vi inte börjat än?
Jo, det är ju som vanligt.
Ja, okej.
Var kaffet gott förresten?
Ja, det var kanon. Ja.
Men du, när började du på sporten? Var det Aftonbladet först? Eller var
ja,
det
men
först?
Fan, det frågade du förra gången också. Ja, men det började jag 2001 på Sportbladet i samband med att vi drog igång Sportbladet. Ja. Men nu har jag bytt till GP, vet du, så nu jobbar jag här i stan.
Nu börjar jag ta över det här då. Yes. Jag ska precis börja med att säga grattis, eller välkommen till Göteborg idag.
Stort tack.
Mm. Du är tillbaka, eller tillbaka, du är tillbaka i staden. Mm. Fast du börjat jobba på Göteborgs-Posten nu då.
Mm. Stämmer.
Och då är det så att jag undrar, hur kommer det sig?
Nej, det var ett stort beslut och en lång process. Men det ena var att jag har jobbat 20 år på samma ställe. Och jag kände väl någonstans att... att man ska inte jobba på samma ställe hela livet. Det är inte utvecklande. Det andra var att jag är ju från Göteborg i grund och botten. Jag har bott 21 år uppe i Stockholm och kände väl att någon gång ska jag flytta hem. Och i samband med corona så blev det en möjlighet för mig att göra det. Jag kände att släktingar och så som hade börjat bli lite äldre, det blev jävligt stora problem för dem under coronan när de behövde hjälp och så här. Och det var jävligt krångligt att lösa det uppifrån Stockholm. Så att det var en anledning. Sen var det relationer som hade tagit slut uppe i Stockholm. En kille jag har varit extra pappa för där, en grabb som var fyllt 18 och börjat bli lite äldre. Jag har inte samma ansvar kvar där längre. Så att jag hade inte så himla mycket kvar i Stockholm. Kände att jag behövde en ny utmaning för jobbet. Och jag ville hem dit jag kommer för att få och komma närmare familjen som börjar bli lite äldre helt enkelt. Så att det var de samverkande orsakerna kan man säga.
Vad håller du till någonstans nu då? Var bor du i Göteborg?
Jag bor i Nya Kvibergstan, precis tvärs över regementet. Tvärs över från Särnäckehallen där.
Okay.
Där smäller de upp ett stort jävla nytt bostadsområde. Det var ju en fotbollsplan en gång i tiden när jag bodde här senast. Vi spelade ju boll på den ängen där. Nu är det ju jättefina bostäder där.
Ja, de bygger så de knackar.
Ja, det ska överallt. Ja, det bygger ihop hela vägen och nu bygger nytt i Gamlestan och så att det växer samman. Det kommer bli jättefint där. Men när det är klart.
Är det i närheten av vi var inne på det förut med Grundenborgs där?
Ja, precis. De sitter ju i Särnäcke där uppe. Ja, så att det är absolut. De har bjudit in mig dit och komma och hälsa på, så att det ska göras fort jag får lite tid över.
Men då måste jag fråga dig, för jag har inte varit på Särnäcke på 3 månader nu eller något sånt där. Och de har ju lite problem där kan vi säga med sättningar i huset som de skyllde på att det hade isat i alltså den snön de drog igång där, för de har ju vet du, det för längdskidåkning där inne du kan köra året om. Att det blir isigt och då så knäckte det arenan då. I min teori så jag vet ju att is är jävligt starkt och det knäcker ju det mesta. Så fick de bara smält det skulle resa upp sig igen husen då. Jag tror ju inte på den idén riktigt där. Men har det dragit sig tillbaka lite grann huset eller är det fortfarande lika snett?
Alltså nu är du nog inne på ett område som jag inte känner mig helt hemma. Men jag behärskar det riktigt där. Så även om jag ser det jävla huset idag så vet du fan vilken liksom lutning det har. Det kan jag inte säga att jag har något till. Det jag däremot kan säga är att de bygger en till hall precis framför. Mm. Precis framför hela Särnäcke-arenan har de ju grävt upp. Och där ska du komma en is- och handbollshall. RIK, Rebeslid, ska ha sitt nya handbollshem där. Mm. Plus att det ska vara en ishall. Så att uppenbarligen är väl vad heter det? Sättningarna då tillräckligt bra för att de ska kunna bygga en ny hall precis bredvid. Så att jag vet inte om det är svar på frågan.
Nej, det men
det är vad jag kan tillföra i ämnet.
Vet vad du gör nästa gång? Gå in till grunden deras klubbhus. Ah, ja. Lägger du en dricka där så ser du hur bara faller ner. Ah, eller du spricker in i fotbollsarenan också.
Ja. Det är ju bra tv.
Ja, exakt. Det är grym tv.
Men du, alltså grunden ligger där och så är det fel på grunden. Det är ju rätt kul faktiskt.
Ja, visst är det. Hur var det du själv som sökte jobb på GP eller hur funkar det?
Nej, det funkar väl inte riktigt så där, utan jag alltså GP de liksom som var reportrar för 20 år sedan när jag började på Sportbladet och som jag liksom träffade ute på mästerskap och så, de har ju blivit lite, de har ju blivit höga chefer idag där. Så att jag hade ju lite kontakt med dem och tog en lunch med en gubbe där och berättade att jag skulle flytta hem helt enkelt. Och jag såg väl kanske mer framför mig att jag inom kanske 5-10 år börja jobba på GP. Men det gick jävligt fort allting. De var intresserade av att hitta något direkt liksom. Så att då var det lite turer fram och tillbaka och sen följde på plats.
Härligt.
Hur många är det, många kvar av de gamla eller? Som du sa, har du kommit till högre poster nu och sånt
där?
Ja, man igen, eller?
Nej, alltså jag vet inte vilka du tänker på. Nej. När du
är gamla. Ja, men det, vad heter de här, vad fan? Herrejävlar.
Men jag menar Balkander känner du till
Balkander,
väl och så. Han är ju kvar där och så och han, men jag vet inte om Janne Hansson och de är borta så länge och Stenberg och de här goda gubbarna va.
Stenberg gillar jag.
Men han som var 2 meter lång.
Uffe Niklasson.
Med glasögon
han är på, ska vi se nu vad fan han är på, Hallands nyheter va, tror jag. Han är chefredaktör. För att det är ju GP ägs ju av Stampen och Stampen äger ju en jävla massa tidningar kors och tvärs här va, så att
det är våran,
ett bra projekt.
Ja, det är våran tidning egentligen, Glenn.
Vadå menar du? Våran tidning?
Ja, vi hjälpte ju dem ju när de hade ekonomiska problem. Kommer du ihåg det?
Nu är inte jag med alls.
Nej, skitsamma.
Men fortsätt.
Nej, men de fick väl lite skattepengar helt enkelt. Vi gick in och gjorde en...
Ja, när de gjorde sin rekonstruktion.
Vad fan, du och jag var då?
Ja, skattebetalarna.
Ja,
när de gjorde en rekonstruktion.
Peter Jörn och gubbarna uppe sina villor där.
Men det var ett par år sedan nu. Och nu har de ju fått styr på skutan. Så nu går det, vad jag förstår, jäkligt bra för dem. De har fått igång med mycket prenumerationer och så. Och lokalt går bra. Och sporten tycker jag är kanon.
Öppnar i Partille nu också.
Ja, exakt, exakt.
Är sån gubbe som Bosse Alm, finns han kvar på jorden?
Ja, det vet det fan, ja.
Vet du om det är, eller?
Nej. Vem fan är det då?
Bo Alm, han var ju någon sån här chefsredaktör där på 80-talet.
Ja, okej.
Men han är kanske är försvunnen.
Ja, nej.
Så kan det vara. Innan vi går in på de här tuffa grejerna vi ska prata med idag då. Vi ska prata villkorstrappan. Och naturligtvis ska vi prata om blåvitt också, Glenn.
Ja, det är
så häng kvar där ute, för här kan det bli lite härliga diskussioner. Vill du ha lite mer kaffe sen, eller?
Ja, det tackar jag aldrig nej till.
Nej, då kommer jag sätta på snart. Men Glenn, kan du köra lite nivåsättning, eller?
Ja, det kan vi väl göra. Sen måste jag erkänna att jag vet exakt vilka vi har tagit här och inte. Men,
det kan jag erkänna att det vet du aldrig.
Nej, men vi kan ta den här. Vår dotter som ser sin mamma sitter och har vidrat den.
Nej, inte vad jag
hört. Nej, men det är dottern kommer in och så ser hon sin mamma sitta hoppande på pappas mage.
Ja, den drog du senaste.
Var det det? Ja, då tar vi inte den.
Nej.
Fattar du? Nej, men jag tycker den här är bra. Det är kort och konsist liksom. Men det kommer in en kärring i en butik och så har ni påskris? Ja. Ja, då, vi kan få det i en påse. Nej, vi har påskris.
Alltså, den här, jag tror han har åkt den 20 gånger.
Ja, men den är lika rolig varje gång.
Att tala om att utveckla så här då.
Ja, den var okej.
Är det din nivåsättning då?
Ja, jag kan ta grisen Nasse så framför ett vägguttag och säger sorgset, varför har de murat in dig i väggen?
Ja. Ja. Men vi börjar med
villkorstrappan.
Sitter och tänker.
Ja, vad ska man göra?
Robert, bör du tänka på det här?
Ja.
Det är ju en het diskussion där ute om villkorstrappan då.
Så är det.
Och det här är ju, jag tror den vanliga dödliga vet knappt vad vi pratar om just nu.
Nej. Jag har hört namnet men jag har ingen aning vad det är för något.
Nej. Har du lust att förklara för oss så att även min mamma som lyssnar på den här podden förstår vad du pratar om?
Jag kan förklara det, så kan vi se om Glenn förstår det. Det är en bra början.
Där har vi en bra.
Ja, det är jättebra.
Nu snackar vi nivåsättning.
Om jag fattar, då fattar alla.
Då fattar mamma.
Yes.
Ja, det är bra. Nej, men det är egentligen inte så jävla krångligt. För att arrangera en fotbollsmatch. En fotbollsmatch är ju en offentlig tillställning. Och för att få arrangera en offentlig tillställning då, så behöver du ha ett godkännande från polisen. I samband med att de här liksom tillstånden för offentliga tillställningen/matchen utfärdas, så kan polisen ställa vissa krav villkor som måste vara uppfyllda för att man ska kunna säga att säkerheten har prioriterats på rätt sätt. Och i den här frågan då så finns det x antal villkor som har blivit väldigt omdiskuterade. Polisen arbetar med ett villkor som kan vara en kapacitetsneddragning för att komma åt illegal pyroteknik, alltså bengaler. Där de helt enkelt minskar kapaciteten på klackläktarna. Du får inte ta in 4000 utan du får bara ta in 2000 till exempel. Det har de gjort på vissa klubbar uppe i Stockholm. Det kan vara ett villkor att fansen får inte ta in de här stora OH-flaggorna. För att bakom de här flaggorna så byter personer som bränner bengalen och byter kläder. Så att de försvårar identifieringen för sina bengaler. Så då sätter de ett villkor att ni får inte ta in så många sådana här flaggor. Ni får inte ta in några alls, eller ni måste ta in lite färre flaggor. Och det kan vara villkor kring visitation. Att visitationen måste ske på ett mer närgånget sätt till exempel. För att då komma åt pyrotekniken den vägen. Så alla de här villkoren handlar egentligen om att minska pyrotekniken. För att då myndigheterna vill göra evenemangen säkrare. Mm. Och att det heter trappa då, det är för att de slår liksom inte till med 2000 personers kapacitetsneddragning direkt, utan du måste göra arrangören, fansen måste göra fel så att säga många gånger då innan någonting händer. Så det följer liksom en trappa här där det blir värre och värre. Här i Göteborg är det ju till exempel inga sådana diskussioner. De drar inte ner publiken på vare sig Blåvitt, ÖIS eller GAIS matcher för att helt enkelt man befinner sig inte där i trappan. Däremot på AIKs matcher så är det kapacitetsneddragning för att de har kommit längre på den här trappan då. Aha. Var det tydligt?
Ja, för fan, nu fattar jag. Jag har ingen aning vad det handlar om.
Nej.
Så egentligen då, ju mer man misskött sig, ju strängare straff blir det då?
Ja, det är ju precis va. Och det är ju det som är den här trappan då, som har blivit så omdiskuterad. Att man kommer längre och längre ner och straffen blir... Eller det är ju inget straff då, men liksom alltså de här inskränkningarna då blir tuffare och tuffare.
Men allting handlar om pyrotekniken?
Ja, i grund och botten handlar allting om pyrotekniken. Att man vill komma åt den illegala pyrotekniken. Mm. Det är det liksom
själva. Varför fixar de inte illegal pyroteknik?
Grunden då. Ja, den frågan skulle du egentligen ställa till supportrarna. Men supportrarna som använder pyroteknik, de här ultrasgrupperna, de vill ju inte att någon annan ska diktera villkoren för dem. De vill tända sina bengaler och de vill välja bengalerna och de vill välja när de tänder bengalerna. De vill bestämma var de tänder bengalerna. De vill inte ha några liksom zoner och så. Så har det i alla fall varit fram till nu och är så idag de här ultrasgrupperna, de upplever att läktarna är deras, de ska äga frågan och då funkar det liksom inte med att ge dem en liten yta. Det har inte gjort det hittills i alla fall.
Men har du, jag har inte hört någonting, men det har det säkert gjort, men har det hänt mycket skit med de här grejerna? Är det någon som har typ blivit bränd eller vad fan du är för någonting?
Nej, det
för var de skötte, ja, så de fattar jag inte varför de här reglerna komma till. Liksom.
De har skött det ganska bra, det får man säga liksom, så sätt. Det är inte så att det är jättemycket skott. Skador.
Nej.
När man tittar på det bakåt i tiden jämfört med hur mycket då som eldas. Däremot är det ju en stor risk och jag tror att rent lagtekniskt så går det liksom inte att tillåta det. Du kan inte tillåta de här pjäserna med den värmegrad de når och säga att det är helt okej att ha det här i en folksamling. Det blir liksom orimligt. I så fall måste polismyndigheten har en approach där de lite ser mellan fingrarna med det här då och liksom, ja, men det där är inte så allvarligt. Men där hamnar ju myndigheterna i ett problem för att de här fotbollsmatcherna, de kablas ju rakt ut i tv. Mm. Och då är det ju pågående lagbrott på bästa sändningstid. Ja. Så då blir ju frågan till myndigheterna, här står de och bränner bengaler, vad fan gör ni? Alltså det måste ju myndigheten också förhålla sig till, för att det blir ett problem för dem i andra sammanhang.
Ja, absolut.
Att om de ser en fortkörare så bör de ju rimligen liksom försöka åtgärda detta.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det går inte i alla lägen, absolut inte. Men om det är match efter match, brinner på läktaren, sker de här lagbrotten, så blir det ju ett problem för myndigheten till slut ifall de inte försöker lösa de här bekymren.
Men vad jag tänker på det, du pratar om Ultras där, att de inte vill, om man säger att man ska hitta någon legal pyroteknik då, och att de inte vill stå på vissa ställen och bränna detta. Hur förankrat är det då? Jag har inte koll på det.
Nej, men det kan man väl säga. Alltså att det ingår ju i en subkultur. Liksom. Jämför det med att en punkar har en tuppkam. Liksom. Vad fan har de det för? Jo, men det är så i den kulturen. Och ultraskulturen består ju av x antal delar. Det består av sånger under matcherna. Det består av tifon inför matcherna. Flaggor, marscher. Men också av bengalerna. Det är liksom, eller av pyrotekniken. Det är en del i hela det här liksom konceptet som de här ultrasgrupperna har. Och de i deras liksom subkultur, så är det liksom inte aktuellt att plocka bort en bit. För mig, som inte är en del av den här kulturen, så jag tycker det, jag köper ju inte det sättet att se på det. För mig är det ju bara, om man tar bort de här äckla bengalerna då. Jag menar, ni kan ju sjunga, ha flaggor, ja, marscher, allting. Det är lika bra stämning, skapa allting. Skit i bengalerna. Men det där går inte. De resonerar inte så. Och jag menar, den här frågan har ju hållit på i 20 år. Och jag har inte sett någon tendens till att ultrasgrupperna är intresserade av att lägga ner sina bengaler. Jag har inte sett något exempel på överhuvudtaget på att de vill göra det, utan det här ingår i deras kultur, läktarna är deras och då ska de köra på det.
Men tror de att de står över alla andra, eller vad fan ska inte reglerna gälla för dem som för alla andra?
Nej,
de må en jävla speciell grupp då?
Precis så resonerar de. Och det är ju svårt för oss utifrån att förstå.
Men så
resonerar de. Och jag menar, det är ju inte helt ovanligt att subkulturer bygger sina egna regler. De bygger sina identitet och de tycker att de har rätt att göra det här. Och de resonerar lite som du var inne på tidigare då, att ja, men det händer ju inte, det är inte så mycket skador. Vi sköter det här snyggt liksom. Ja, så låt oss fortsätta.
Ja, men det gör de ju också, tycker jag personligen.
Ja, alltså de utifrån hur många som skadas av det, så är det svårt att angripa frågan, för att det är inte så många som skadas av det. Men en myndighet kan inte riktigt resonera. Så det är samma, du får inte elda hur jävla mycket du vill på din balkong liksom, för att det börjar brinna så är det ju inte kul för grannen nedanför, är du med? Ja, sådana regler finns ju. Ja. Även om det inte brinner på så många balkonger. Så att det, så myndighetsperspektivet tar ju inte alltid hänsyn till hur ofta något händer, utan de gör ju en riskbedömning, och det gör man i alla andra sammanhang också.
Men vad snackar vi om här? Hur många supporterklubbar eller hur många lag säger vi håller på med det här? Det kan inte vara så jävla många, eller? Det är ju inte varje match.
Nej, det är det ju inte.
Det är AIK och Djurgården och Blåvitt.
Blåvitt kör också, och Gais kör ibland. Jag skulle säga att det är väl en 10-15 klubbar ändå, som håller på med det här och har den här typen av ultrasupportrar då. Och nej, de kör ju inte heller på varje match, utan det ingår ju också i deras subkultur då, att en match som inte är så het, och så att AIK möter Sirius eller vad det nu kan vara, där det inte finns någon sån stor rivalitet, då gör de inte det heller. Men däremot när det är derby, när det är stormatcher, när det är viktiga matcher, när det är premiärmatch och så, då kryddar de sin anrättning med bengaler. För att de anser att de har rätt att göra det. Så att de har ju sina egna regler och de tycker att det är de då ska styra. Liksom. Vi bränner inte på den matchen, men vi bränner på den matchen. Men myndigheterna vill ju äga den frågan och vill ju ha bort det här i så stor utsträckning som
möjligt. Ja, men om myndigheterna har hållit på med detta i 20 år och inte kommit längre så måste det vara fel personer som sitter där att inte hitta en lösning på det.
Ja, de har ju då ett bekymmer skulle jag säga. Det är ju att det är klubbarna som är arrangörer, det är klubbarna som äger de här arrangemangen. I grund och botten är det ju klubbarnas fråga. Det är ju de som är, det är ju de som arrangerar sina matcher och det är deras supportrar. Så att det första man ska peka mot någonstans, det är ju mot klubbarna här, mot AIK, Djurgården, Blåvitt, allihopa som har supportrar där. Okej, varför kan inte ni arrangera matcher utan att de här lagbrotten sker? Och där är ju klubbarna svaret skyldig. De har ju i grund och botten inte hittat någon lösning på det här på 15 år. Och då blir nästa steg att du tittar myndigheterna och polisen på det här. Arrangören klarar inte att arrangera de här matcherna utan att det sker lagbrott. Då får vi kliva in och göra någonting. Och då har man då provat lite olika saker. Det var ju matchavbrott mycket för ett tag sedan. Om ni kommer ihåg det var mycket på Stockholm. Nej. De bröt matcherna så fort det brände, så då blir ju folk vansinniga. Liksom. Att inte tillåta fotbollsmatcher för att det brinner bengaler, då tror jag myndigheterna tänker att det är inte proportionerligt. Det är en för stor inskränkning gentemot brottet, är du med?
Ja.
Och då försöker man då med andra sätt, och just nu så använder man sig av den här villkorstrappan då, där man siktar in sig på de här grejerna, kapacitetsneddragning, flaggorna som försvårar för identifiering och visitering. Och jag måste säga att jag tycker att det är ganska logiskt, jag tycker att det är ganska rimligt angreppssätt av myndigheterna, för att det är liksom en trappa, de daskar inte till dig direkt, utan det måste gå x antal gånger.
Du får en chans liksom.
Ja, du får många chanser liksom. Yes. Så att det är ett ganska rimligt sätt, utan jag tycker att här är det ju klubbarna som arrangörer och supportrarna som är oresonliga. Det är där ligger problemet.
Men vad säger Svenska fotbollsförbundet då? Vad står de om i frågan?
Svenska fotbollsförbundet, jag skulle säga att fotbollen står ganska enad mot polisen, och det tycker jag är beklagligt att vi har en fotbollsrörelse som står ganska enad mot en myndighet som i mitt tycke har ganska rimliga åtgärder mot det här.
Mot polisen?
Ja, det
är klubbarna.
Ja, klubbarna i de här frågorna är ju emot polisen. Det är ju det som gör frågan så jävla märklig. För att jag tycker att klubbarna, de är oresonliga i det här. De är mer eller mindre rättshaveristiska. För de riktar ju inte sin energi mot de här supportergrupperna.
Problemet,
nej, utan de riktar ju sin energi mot polisen. Det är därför vi har hela den här stora debatten.
Har det varit mycket skit från läktarna nu då, med sånger och grejer om det är ju villkorsgrejer?
Går du på fotbollsmatch i Stockholm så är det ju liksom, det är ju som en grogrund för polishat. Alltså det ekar ju liksom, klackarna där, hela Stockholm hatar polisen. Alltså det studsar ju mellan läktarna där från klacken i match efter match efter match. Och Det kan man ju såklart tycka är jävligt obehagligt och jävligt konstigt att det är så på fotboll. Men samtidigt så är det någonting som polis och myndigheter också måste värdera, för att det blir ju liksom det kan ju bli ett stort samhällsproblem ifall det blir för mycket liksom, för mycket aggression mot polismakten, så skapar ju det liksom splittringar i samhället. Så att hela tiden får de då balansera sina åtgärder mot vad det blir för reaktioner.
Men storlek på flaggorna där vi pratar om, för nu var det ju Sirius senast. Vad snackar vi för storlek på flaggorna som är förbjudet?
Nej, men det är ju de här, alltså det är ju liksom inte en vimpel som du står och viftar med, utan det är ju de här stora jävla,
det är
liksom,
som andra runt.
Ja, men lite så, för att de vill ha bort dem. Det är ju inte för att de har något emot flaggor. Polisen skiter ju flaggorna liksom, men det är ju för att de är så stora att de som eldar sina bengaler, de går in innan, byter kläder, gå fram och elda, gå tillbaka under flaggan, byter kläder, och då kan de inte identifieras utifrån den övervakning som hela tiden finns på de här klackläktarna. Så, och jag menar, ja, då är det ju rimligt kanske. Det kanske är en rimlig åtgärd faktiskt, att ja, men om det här förekommer, då får vi ta bort flaggorna.
Ja, jag håller ju tyvärr inte med.
Nej.
Men det är
nej, men jag kan ju gärna gå på en match om även om inte det är några jävla rökelser eller några jävla raketer och skit. Det är jobbigt. Det bryr mig inte ett jävla dugg om. Nej, men det är ju sångerna och det här man vill ha. Mm. Inte den här jävla pyrotekniken. Det skit jag fullständigt.
Men en bland världens snyggaste fotografi som finns, det har ju faktiskt med pyroteknik att göra. Och det är ju hoppets låga slocknar aldrig. Det fotot är ju ett bland världens snyggaste fotografier.
Men man kan ju fråga sig också då liksom om nu hela liksom supporterkulturen står och faller med att de måste ha bengaler. Då vad är det för en kultur då?
Nej, jag håller med dig till 100%.
Så ska det inte behöva vara helt enkelt.
Men då måste man väl kunna... Jag gillar att sitta och diskutera. Vi kan ha olika åsikter, du och jag, Robert. Men vi måste kunna sätta oss vid ett bord och bara prata om det, för att jag måste se det från ditt håll och du måste kunna se det från mitt håll. För det är ju inte bara svart eller vitt, det är en jävla gråzon alltihopa.
Nej, men det är ju precis det vi har gjort här.
Ja, och därför tycker jag det är så konstigt att de inte kommer till en lösning ännu. På 20 år säger du?
På 20 år, ja.
Ja, och då måste det vara fel personer som diskuterar det här, tänker jag ju då. För man borde kunna hitta, ja, men om vi tar England, vi är tillbaka, kommer du ihåg i början på podden när vi pratade Premier League? Ja. Vad som hände där när de tog allting blev bara sitt plats. Kommer du ihåg det?
Men det är ju också en åtgärd man skulle stå, men det är också en hård inskränkning då, att polisen och myndigheterna säger okej, vi plockar väck ståplats. Det får inte vara kvar liksom. Men då har man ju tagit till en ganska drastisk metod.
Ja, jag säger inte att vi ska göra det, absolut inte, tvärtom. Nej.
Utan däremot så har man då den här trappan med de här stegen där man försöker komma åt det. Och vad jag menar är att det tycker jag är en ganska rimligt angreppssätt från myndigheterna. Och det som är roliga med det hela är ju också att fotbollen var ju en gång i tiden för 5-6 år sedan med och tog fram hela den här idén om den här villkorstrappan, för att de tyckte också initialt att det här var ett ganska bra sätt, att okej, vi har det som en trappa liksom. Men sen har det ju då i deras perspektiv inte fått önskad effekt. Det har liksom inte, det har inte lett till att ultrasgrupperna har slutat elda, utan de har fortsatt liksom, och då har det här, hela den här frågan hamnat i skarpt läge istället.
Men alltså, utan att vara hundra här nu, men i Premier League, finns det pyroteknik där?
Nej.
Eller är det förbjudet bara, eller?
Ja, och det är ju förbjudet.
För det är aldrig någonting där.
Nej, det gör det inte. Och det är ju förbjudet här i Sverige också. Det är i grund och botten, fotbollen har ju förbud mot det.
Då, vad fan är problemet här då?
Ja, men här, alltså grejen, det var ju som Målan var inne på, att du har ju, där har du bara sitt plats. Då har ju, visst fan har de har ju alltså, biljetterna är ju knutna, personligen knutna till alla platser och så vidare. Det går ju inte att på samma sätt att elda där.
Nej.
Det går inte att ställa, men då vet de vem det är. Ja. Men om du har däremot en klack med 4000 personer, och dessutom en stor jävla flagga där du kan gå in och byta kläder, då är det ju ingen som vet vem är det som håller i bengalen. De går inte att straffa personen som har bengalen. Så att det är ju skillnaden.
Den fotbollen jag växte upp med våldet som var på läktarna på den tiden, så tycker jag det har blivit otroligt lugnt på läktarna idag.
Ja, så är det ju. Det är ju mycket mindre bråk runt
där. Ja. Det, om vi tar tidigt 00-tal där uppe i Stockholm, det var ju katastrofar i derby där.
Nej, det råder ingen tvekan om att det har blivit bättre.
Så vi måste ju på något sätt kunna hitta en bra lösning på det hela. Utan att döda supportkulturen. För utan supportkulturen, utan fotbollen, så blir ju... Alltså, de överlever inte utan supporterna, så enkelt är det.
Jag har en eventuell lösning på den, men jag ska på hela den här frågan. Men jag ska skriva om det, tänkte jag, i GP. Ja. Jag får vara trogen min arbetsgivare där. Men jag har en idé, så jag hintar lite om att i nästa vecka där kan det komma en lösning på frågan.
Oj,
utifrån våra diskussioner.
Bara får ställa lite frågor. Du får fan svara. vad är det, en helhetslösning eller bara lösning på själva pyrot?
Ja, det är, så att det är en lösning på pyroteknikfrågan. Men genom att man löser man pyroteknikfrågan, så kommer man åt, för att det är grunden liksom. Det är där utifrån det allt annat sker liksom. Men oavsett, jag menar, vi sitter och diskuterar den här frågan. De har stött och blött den i 15-20 år liksom. Klubbar, supportrar, myndigheter, allting. Den är inte lätt. Nej, får man, man får ju ha respekt för det, va?
Men hyfsat lätt, eftersom du ska nu lösa frågan.
I början av nästa vecka kan det komma en lösning.
Men är det någonting som har växt fram hos dig då? Eller har du kommit på det så här?
Jag har ju bevakat den här frågan i en herrans massa år liksom. Så att rätt vad det är så slog det mig en dag här. Vad fan gör de inte så här för?
Men nu är det dags för deras känsla, Glenn.
Japp.
onsdag morgon,
inte bra.
Onsdag morgon,
inte bra.
Torsdag morgon,
det är inte bra.
Fredag morgon,
ja, lite bra.
Fredag lunch,
och mycket bra.
Fredag eftermiddag,
ja,
underbart. After work med karaoke. Man får en öl och pytt i panna. Fredag kväll och livet leker. Man kan inte säga annat än att jag har det gött nu. Måndag morgon,
inte bra.
Tisdag morgon,
inte bra.
Onsdag morgon,
inte bra.
Torsdag morgon,
ja, inte bra.
Fredag morgon,
ja, lite bra.
Fredag lunch,
mycket bra.
Fredag eftermiddag,
oh,
underbart. After work med karaoke. Man får en öl och pytt i panna. Fredag kväll och livet leker. Man kan inte säga annat än att jag har det gött nu.
Yes, Glenn, vilken låt hade vi nu?
Det var den underbara med Björn Rosenström, som vanligt, After Work. Den är fantastisk, den kan man aldrig tröttna på.
Nej, och nu är det ju lite fredagskänsla över det hela, för nu jäklar, nu är kaffet påsatt igen. Det är kanna nummer två då, Robert Laul bara... Jag har inte sagt att det är Robert Laul som är sidekick.
Ja, men jag tror att folk förstår det ändå.
Nej, inte fan, inte alla. Nej,
men vad fan pratar vi inte om att jag hade flyttat hem och allt, vad fan det var så att,
jo, det var Robert, ja. Då bara vi har sagt.
Ja, okay, ja.
Så jag får ju hälsa till min mamma och pappa då, Robert Laul.
Ja, ja, ja.
Var med här nu 2017, pratar vi om.
Ja, eller? Exakt. Exakt. Ja.
Du, vi kanske såg det också då, men en snabb fråga. Laul, vad kommer det ifrån?
Estniskt.
Det är, estniskt?
Ja, ja. Okay, okay. Släkten på farsans sida är ju från Estland, va? Ja, okay. Så att apropå att du ska vara med i Melodifestivalen, kan jag berätta att laul, det betyder sång, och laula betyder sjunga. Så du, vad du ska göra i Melodifestivalen,
det är laula.
Det är laula. Jajamän, du ska laula.
Laula. Vad härligt. Men vi har ju en härlig nyhet till våra lyssnare här nu. De har chansen här nu. Jag ska fråga dig lite grann också här, Robert. Mm. 30 oktober på John Scotts i Partille så ska vi ha ett event, kan vi kalla det.
Ja. I femkant tror jag, eller lite dels,
ja,
det.
En femkant.
Och så är det en Liverpool-match tror jag.
Mm. Ja. Vi kommer göra så här att i veckan som kommer nu, Robert, så ska jag och Glenn ner till Mattias ner på John Scotts, och så ska vi köra en femkamp, och våra bästa resultat i femkampen kommer våra lyssnare få anmäla sig och dit käka en bit mat, dricka en Götenneöl,
yep.
Inte för dig då, Robert, och kolla fotboll då. Men då ska de möta oss i femkamp, och det är bland annat bowling. Är du bra på bowling, Robert?
Nej, det kan jag nog inte påstå.
Inte?
Nej.
Nej, Glenn, är du bra på bowling?
Efter 3 bira är jag jävligt bra, men inte innan, och efter 3 bira är det lite bra.
Då får du hålla dig till 3 när vi kör den. Då
blir man lugn och sansad.
Och då kommer jag och Glenn spela en serie på man, bowling. Ja. Och det bästa resultatet från oss två blir det som ni ska slå. Sen är det sån här boxboll där man mäter...
Hur hårt man slår då.
Ja, eller? Exakt. Yep. Och där vet jag att Glenn kommer vinna, för han tränar boxning när du är på gymmet. Boxar du på en boll?
Slå på en sån här säck bara. Ja,
men du är ju stark som en oxe, är du.
Ja, men det är mycket teknik det där också, så det vet man inte.
Nej, men du kommer vinna det lätt i alla fall.
Mot dig då?
Mot
eller?
Mig, ja.
Ja, det är mycket möjligt.
Ja, ja. Shuffleboard. Är du bra på shuffleboard, Glenn?
Nej, jag har spelat 2 eller 3 gånger i mitt liv.
Jag
jävligt svårt.
Jag gillar inte shuffleboard, vet du varför?
Nej, säg.
Olika förutsättningar efter varje gång. För folk går runt och kastar upp sand på bordet. För att de ska
glida bättre.
Ja. Där gillar jag bowling, för det är samma förutsättning varje gång. Därför gillar jag att göra shuffleboard. Men bästa av oss resultat där också. Sen är det basket, och så är det någon mer grej då.
Enkla saker, det är ju jävligt
superenkla. Man kan gå och dricka öl samtidigt utan att bli svettig.
Yep.
Och det kommer vi lägga ut nästa vecka, våra resultat. Men imorgon på lördag så kommer information hur ni kan anmäla er dit. Och då kommer vi börja 12:00 mitt på dagen. Vi gamla gubbar, nu vill vi hem tidigt. Matchen börjar 4. Först får man välkomstöl då, och sen så kör man femkampen, och sen är det försnack till Liverpool Brighton, tror jag det.
Det är, jag kan inte det i huvudet, men det är mycket möjligt. Ja.
Ja. Jag tror att hon, Miriam Bryant och hennes farsa är, och hennes brorsa är Brighton-supportrar.
Ja, okej. Okay.
Jag tror det, jag vet inte varför, men jag tror det. Jag har hört det ryktet.
Är det därför efternamnet börjar på BRI?
Kan det vara, ja. Kan det vara. Vad, vilka håller du på England?
Nej, jag kan inte påstå att jag har något favoritlag. Så jävla intresserad är jag av engelska ligan och, eller Premier League. Men är det något lag så är det ju där Glenn spelar en gång i tiden. Ja, det är Liverpool.
Det är många där. Det är både Håkan Mild, Sven-Göran Eriksson. Ja, det är ni.
Mm. Ja, precis.
Men nej, men Liverpool är stora som fan i Göteborg. Och jag menar, det är mitt tips extra såklart. Men det har ju också med att Glenn var bra där en gång i tiden.
Men det var det där, vi får gå tillbaka till våran femkamp nu, Glenn.
Ja, okej, okay, ja. Okay.
Så det kommer på ett Instagram, Glenn Hussein _ Micke Målan. Och Facebook, Gött Enna heter vi där,
ja.
Så får vi en härlig kväll. För
eftermiddag kväll, ja.
Ja, vi brukar ju ha det jul-nyår här oftast på John Scott. Men vi vet ju inte vad det här pandemin tar vägen. Så vi tänkte att vi drar en nu i oktober.
Ja.
För nu gick de ut och släppte ändå med på alla restriktioner. Så det är bra. Tillbaka till Blåvitt. Vad händer där? Glenn?
Ja, jag är ju sån här... Alltså, vad ska jag säga... Jag går inte ut och skriker och gapar, fan vad dåliga de är, eller skriver någonting på sociala medier och sånt där, utan jag lider när det går dåligt som det gör nu. Då man blir bara ledsen och fan trött. Jag kan inte vräka ur mig massa grejer, för det är inte jag liksom. Jag skulle aldrig kunna säga fan, han är ju för fan värdelös den jäveln. Det är inte min grej alltså. Utan jag lider när det går dåligt, och sen när det går bra, jag, fan vad härligt det är. Men just nu är det jobbigt.
Men vi pratade ju lite om det tidigare med Premier League, bossmandomen, liksom när idrotten gick från idrott, folkrörelse till att vara väldigt styrd av ekonomin. Och så var det inte riktigt när du spelade. Men jag skulle säga att idag är det ju jävligt, även i Sverige är det ju jävligt styrt av pengarna. Mm. Tittar du på omsättningstabeller och så här, så det är laget som har mest pengar, de vinner ju flest gånger över tid. Det är ju, jag menar att Malmö FF liksom, de har inte varit sämre än en trea nu på fan 5-6-7 år liksom. Det beror ju inte på att det är något i dricksvattnet i Malmö eller att de gör så jävla mycket rätt. Det är ju för att de har så in i helvete mycket mer pengar. Och det där faller ju vidare neråt. Och den stora skillnaden på IFK Göteborg idag och IFK Göteborg för, ja, det räcker ju backa 6-7 år. Det är att IFK har ju inte, de har jättemycket mindre pengar än Malmö, men de har också liksom sämre ekonomi än AIK, Hammarby, Djurgården, Norrköping till och med. De ligger ju någonstans med Häcken, Elfsborg där runt 6-7-8 i den här ekonomitabellen. Det tror jag är förklaringen till varför det inte händer någonting när man provar att sparka tränare, man provar att sparka sportchefer, man byter klubbdirektörer och jada. Det är för att det som inte har blivit bättre i förhållande till konkurrenterna, det är den här omsättningen. Hur mycket pengar de drar in och hur mycket pengar de kan lägga på spelare. Jag tror inte att en ny tränare eller en ny sportchef eller vad det nu kan vara förbättrar Göteborgs möjligheter att klättra i tabellen. Däremot om de ökar sin omsättning med 50%, då skulle vi se effekt. För då kan de värva bättre och så.
Men jag undrar lite, jag har ingen statistik på sånt här nu, men hur är det med, alltså, folk som kommer underifrån från egna led liksom, jämfört med 10 år sedan, säger vi. Är det skillnad på det idag? För jag hänger inte med där, det kan inte jag säga. Saknar att det kommer någon underifrån.
Så liksom. Är det, men de mätinstrument som finns för det är ju när de jämför akademiverksamheter i Sverige, och där anses ju IFK Göteborg ha den fjärde bästa akademin. Så att i akademin gör man ju uppenbarligen bra saker, det kan vi slå fast. Du behöver inte backa så många år till att IFK Göteborg sålde Benjamin Nygren för 40 miljoner liksom, en jättebra affär. Nu har ju hela den här marknaden liksom rubbats lite grann med coronapandemin också, så det har blivit lite svårare att sälja spelare, vilket har drabbat IFK Göteborg kan man säga. Så att jag tror inte liksom, det tror inte jag har gått åt helvete Utan det tror jag det har varit lite sämre 1-2 år här nu försäljningsmässigt. Men det är inte så länge sedan de sålde en spelare för 40 miljoner. Bra som fan att sälja en egen produkt för 40 miljoner. Det är bra.
Vad fan tog han med igen då?
Ja, han gick ju till Belgien där, va? Aha, och hamnade på, i frysboxen där, va? Så att, men han, själva affären var ju bra, så bra, va? Nu är han ju i U21-landslaget och så. Och i U21-landslaget har ju IFK Göteborg då en hel del spelare. Men som också har gått vidare då. Torlinsson sålde de ju, det var ju förra året. Och där fick de ju 20-25 miljoner. Det är också en bra affär.
Det var också Belgien, va?
Ja, precis. Mm. Så att det är ju inte... Det är ju, det där skulle jag säga, det fungerar helt okej. Grejen är ju att du har ju 6, 7, 8 klubbar till i Sverige som gör precis samma sak. Jag menar Hammarby, de hämtar ju Odilon då från var det Elfenbenskusten, en akademi där liksom, och säljer honom för 40 miljoner, mittback, ung mittback, och sen så säljs han vidare, kommer massa pengar. Djurgården har gjort jättestora försäljningar, sålde Danielsson för 50 miljoner, Malmö har sina pengar. De andra, Elfsborg, är jätteduktiga på att sälja spelare också, sålde Okuma här nu för 35 miljoner eller 30-35 någonstans, Jesper Karlsson innan det. Så att alla de andra klubbar, de gör ju också det här, va? Mm. Och då hamnar du i, då är du ju liksom på en marknad där konkurrensen är ganska tuff, och då är det inte givet att du ska lyckas så bra.
Nej.
Jag tror att det förklarar mycket.
Ja, ja, ja.
Nej, det är svårt. Akademispelarna är ju, vissa kommer ju upp, vissa inte. Vi har ju många intressanta. GP hade ett reportage om det idag, bland annat.
Men det är med agenter liksom, det är ju mer och mer och mer och mer och mer, ja, antar jag.
Ja, det är ju ett jävla problem, skulle jag säga.
Det var det jag ville komma till. Ja. Vad tycker du om det liksom? De styrar för fan allting, eller?
Ja, och det är beklagligt att det har blivit så att agenterna har att agenterna styr den här marknaden mer än klubbarna. Och framförallt att det försvinner mycket pengar av de här övergångssummorna går till agentverksamhet, för att då först det är ju grund och botten inget fel på övergångssummor mellan klubbarna, för då stannar ju pengarna i verksamheten. Då kan ju nästa klubb göra något av med det, och så driver man det framåt den vägen. Men om du har 15 miljoner och 5 miljoner går till en klubb, 5 miljoner till en spelare och 5 miljoner till en agent, då hamnar de liksom i ett jävligt fint hus i Spanien istället, eller vad det nu är. Plus att du har fått in element i agentvärlden, eller i Sveriges agentverksamhet, där du har kopplingar till ren gängkriminalitet helt enkelt. Pågår ju förundersökningar kring de här bitarna. Får se vad de leder. Men det finns alltså ganska stora aktörer som har landslagsspelare till och med.
Men hur fan kan
och de har alltså direkta kopplingar till gängkriminalitet.
Men hur fan kommer såna in i snören liksom?
Nej, men det är ju det tror jag man ska se, det är nog inte, det ska man nog inte se som fotbollens fel. Det får man nog se som att den här gängkriminaliteten har ju tyvärr nästlats in i många många områden av samhället, och fotbollen är ett, eftersom fotbollen hanterar mycket pengar. Det är ju ganska, jag menar, för att komma in och säga att du är gängkriminell, och så kommer du in i en fotbollsaffär som är värd 20-30 miljoner, och så kan du kapa åt dig ett par tre biljoner, rätt mycket pengar, va, eller hur? Så att det är nog snarare ett exempel på att du har en gängkriminalitet som sprider sig i olika delar av samhället, och fotbollen är inte förskonad. Fotbollen har ganska dåliga möjligheter att försvara sig mot det där.
Men det här, vi fick ju info redan av en av våra gäster 2016-2017 där som vi hade, och han berättade redan då hur det gick till lite grann. Ja.
Nej, men det här började ju där med 2015 någonstans, ja, skulle jag säga.
Och då var det pengar under bordet, klockor, mutade spelare för att de skulle skriva på där de skulle bli agenter hos dem då. Så det har ju pågått ganska länge.
Så är det, så är det. Och klockorna är vanligt där, att jag menar, de här nätverken, de jobbar ju så att de går till en ung spelare, säger vi ska hjälpa dig med din karriär, du får den här klockan, det kostar ingenting, häng med oss liksom, vi fixar det här. Och så går det ett par år, spelaren växer upp, blir en stor stjärna någonstans, då kommer de tillbaka, knackar på dörren, du, vi hjälpte dig när du var ung, nu ska vi ha 5 miljoner. 5 miljoner, ni gjorde det där. Vi ska ha 5 miljoner. Och då har de ju ett våldskapital i ryggen. Det är inte så jävla lätt för de här spelarna att säga nej, nu skiter vi där liksom.
Är det något sånt fall du vet om?
Ja, som jag var inne på där, så, och det gör också att det är lite knivigt att prata om det, så, för att eftersom det pågår utredningar. Som vi börjar med en skatteverksutredning kring en person, och nu pågår en förundersökning. Och den här personen då hade fått massa inbetalningar från olika spelare, även på landslagsnivå då, idag aktiva spelare i landslaget. Så börjar man ju rota i det här, vad fan handlar det här om liksom?
Oj, kommer det bli en stor grej?
Ja, det tror jag, om de leder den till åtal. Men som sagt, förundersökningen pågår och det är en snårig terräng vad jag förstår. Så att, men leder det till åtal och rättegång, så blir det ju såklart en stor grej.
Oj, oops. Ja. Har du varit med om något sånt, Glenn?
Nej,
på din tid?
Nej.
Men vad har du fått så, alltså du sen Jesuk i kortbyxor så ja. Alltså
nej, men fan, jag hade ju en kille som hette Sven-Olof Håkansson. Mm. Han var ju chefsåklagare i Göteborg. Han tog ju inget betalt. Han hjälpte med de här juridiska grejerna, kontraktskrivning och sånt. Och sen bjöd jag ju ner honom till Holland, till Italien, till England. Han och hans fru Katja, liksom, han fick ju mycket. Han bodde ju gratis en vecka nere i Italien. Sådär. Så det, sådana grejer gjorde man ju. Men inte, jag betalade inga pengar till honom så här.
Nej. Övergångarna var ju inte värda lika mycket på den tiden liksom. Så att det blev ju inte det. Men nu är det så jävla mycket pengar. Jag menar, det har ju gått som en röd tråd i den här diskussionen vi haft idag här, liksom, pengarnas roll i det hela, va? Och de dyker ju upp överallt. Men en annan grej som är intressant där, som det också, det är ju den här, för matchfixningen är ju också kopplat till många av de här kriminella nätverken. Det finns även exempel på agenter på olika nivåer då som man kan på goda grunder misstänka syssla med sånt här. Och det har ju kommit upp de senaste 10 åren kan man säga, matchfixningen. Men det är ju intressant, fråga till dig reglerna. Fanns det några sådana liksom tendenser? Fick du några erbjudanden någon gång liksom om att bidra till en uppgjord match?
Nej. Aldrig hört talas om det överhuvudtaget. Mig själv kan jag prata, för jag har aldrig varit med om. Jag har aldrig varit i närheten. Ingen som har kommit med någonting. Och jag har inte hört någonting om någon annan heller. Så att, men det vet ju inte jag. Men...
Nej. Nej, men för det har nog...
Det var ju inte de pengarna som du sa precis.
Det finns ju ett exempel sen bak i tiden, 90-talet. Det är ju den här bandyskandalen då, den är ju välkänd. Men i fotbollen så verkar det som att det här är...
Kungälv, Baltic.
Ja, hela den historien.
7-0 vann Baltic, eller Kungälv hemma.
Vi behöver inte dra hela den, kan folk lyssna på P3-dokumentär om de vill höra, va? För det är en lång jävla historia. Men det var ju på 90-talet, så att
Boden ishockey kan jag säga också. Då.
Ja, det förekom nog... förr också, men det har ju exploderat.
Glenn hade ju en gammal kompis som blev mutad. Och det kan man ju tänka efteråt att det stämde nog. Målvakten, Bruce.
Ja. Nu kommer inte ihåg exakt vad fan det var för någonting.
Grobelar var ju uppe på ett hotellrum med MTM, kassa med pengar.
Och det var ju bilder på detta.
Ja, det var ju filmat
från rummet och grejer.
Och tänker man efteråt hur hans spelstil var.
Ja.
Så alltså... Man får ju 1+1 ibland.
Jo.
Ja.
Och sen har du ju VM 94 där inför bronsmatchen. Kom du fram långt efteråt att det hade varit några lirare uppe på vilkas rum det nu var liksom, och erbjudit en säck med pengar.
Hissen.
Ja, exakt.
Alltså grejen är att detta har gått förbi svenska folket så otroligt
mycket. För att Bulgarien skulle lägga sig?
Nej, för att Sverige skulle lägga sig.
Alltså för att Sverige skulle lägga sig.
Men vad tror du hände efteråt då?
Jo, de gick till Bulgarien naturligtvis.
När svenska spelarna sa nej. Varför blev det 4-0? Våra största triumf. Det är därför ingen vill röra vid det kanske.
Exakt. Jag har ju haft en sån... Alltså, det här är så jävla roligt. Eller roligt ska jag inte säga att det är. Jag vågar knappt ta upp det, för folk blir så arga. Det står ju 4-0 i halvlek. Och då är du en av deras spelare. Han byter ut sig själv i halvlek. Då var väl han nöjd, han hade gjort sitt säkert då. Och han, vet vad han skyllde på? Transplanterat håret han har gjort. Han var rädd att skulle han nicka för mycket skulle han bli misslyckad.
Det har aldrig hållit.
Jo, de blev erbjudna i hissen. Jag tror Brolin och han stod i den hissen bland annat. Och tror fan att de gick till Bulgarien så här.
Har du på fötterna där nu? Nej, du är ute på djupt vatten.
Ja, jag skulle precis sagt, det är ju fan, jag har inte hört någonting om något sånt där.
Nej, men börja titta på matchen istället, kolla detaljerna.
Ja, det får man göra det.
Ja. Och det är första halvlek, nu är det färdigt. 4-0. Sen försökte ju Stoikov, heter han, va?
Ja.
Han försökte ju göra mål i sista halvlek.
Han ville vinna skytteligan.
Ja, exakt.
Han ville vinna skytteligan. Han var på samma mål som alltså vinnaren själv.
Ja, och därför han blev så sur. Det är ju faktiskt en av mina teser, men det är en annan sak. Jag vågar knappt säga, för så fort man kritiserar någon annans barn, då blir folk arga.
Nej, men så det är det jag menar. Det förekom säkert även på din tidigare i mycket mindre skala. Det som har hänt nu de senaste 10 åren, det är ju liksom att det är ju enkelt att spela i andra länder. Du bytte betta, du bytte gå som i bandyskandalen på 90-talet och lämna in en lången liksom på lokala spelbutiken, utan idag kan du lägga ett bett någon annanstans liksom, och de här liksom, de kopplas ihop via olika chattgrupper och internetkonton och så här, va? Så att det har ju liksom, det är ju den globaliseringen har gjort där, att det har blivit enklare. För att jag menar, en match i Sverige kan ju vara uppgjord Men det är inte någon i Sverige egentligen som spelar på den, utan det spelar du i andra länder, ja, på det här liksom, va? För att matcherna är ju objekt, spelobjekt där också. Så att det, jag tror det är det som har gjort att det har ökat med matchfixning.
De har ju ganska bra redskap när de ser att det blir för mycket omsättning på ett speciellt spel, så ringer klockorna på kontoret där.
Nej, det har ju tagits jättemycket åtgärder mot det här. Jag tycker ändå att Svenska fotbollsförbundet, de har ju tillsatt speciella tjänster som bara jobbar med det här liksom, så att det, man försöker ju definitivt
bli det, här i Sverige så är det väl assyriska som varit mest nedstängt spel, va? Jag tror det är assyriska.
Eller
är det syrianska?
Det vet inte fan.
De har ju stängt spel på dem ganska mycket. Gais har varit med i många av dessa matcherna, vet jag också.
Ja, Gais har ju haft en utredning på sig för att det var spel på hörnor.
Ja. Hur många hörnor de ska då?
Ja, första hörnan och sådana skit kan man spela på. Och det är ju rätt, det går ju att styra liksom någorlunda.
Så du menar att någon har slått ut den där hörnan med vilje då?
Ja, men lite så. Det var i alla fall det.
Har man sett det på bild?
Det var polisens misstanke i alla fall. Ja. Sen ska man veta att ibland så ger sig polisen in på såna här grejer. De hittar något litet korn och sen så handlar det mer om att de får tillgång till att förhöra folk och kartlägga vissa specifika personer som kanske har dykt upp i andra sammanhang, och så bygger de på sig mer kunskap helt enkelt om hur saker och ting fungerar. Så att det liksom är en liten hörnspark där då, det kanske inte egentligen är huvudsyftet.
Ja, jag vill säga, du kan inte gå in och satsa 100 000 på första hörnan.
Nej, precis.
Utan de ska ju godkänna det och rätta och få igenom det. Så riktigt så enkelt är det inte bara att spela. Du kan inte gå in och sätta 10 miljoner på vad du vill. Eller 100 000.
Nej, jag gör ju inte mycket sånt, så jag vet inte hur det funkar. Jag har ingen aning.
Det var väl nu senast en Elfsborgsspelare som var uppe för detta, Malmöspelare.
Ja, precis.
Några namn.
Nej, precis. Exakt. Och han friades ju i första instans, men nu är han överklagad då till hovrätten, så att får vi se hur det blir där.
Ja. Risken är att han åker dit.
Ja, det kan ju mycket väl.
Men vad är det, förlåt jag som inte kan sådär riktigt, men vad är det han åker dit för?
Att han har tagit ett gult kort som en motprestation.
Aha.
Och att då ha fått betalt för att ta det gula kortet.
Okay.
Och samtidigt då som x antal personer spelade på att det skulle bli ett gult kort i den matchen. Mm. Så att det är själva det åtalspunkten.
Det är jävligt svårt att bevisa, eller?
Nej.
Eller är det, det var ju solklagare.
Ja, det var det ju, för att han blev som sagt friad i första instans då, men nu har de överklagat och ska ta det vidare till hovrätten.
Men alltså återigen, du kan bygga ett scenario, alltså om du får in 300 000 på ditt konto som är lån då.
Mm.
Och det kanske var ett lån, men det skulle betalas tillbaka med lite ränta.
Mm.
Och där var kanske räntan då att ta ett julkort på nästa match så räcker att betala tillbaka de 300 000 då.
Men som sagt, det är ju pågående rättsfall så att man får ju se vad de kommer fram.
Men det var tråkigt, för det ligger ett spelmissbruk här bakom.
Ja, precis. Och det har ju spelaren i fråga då, personen i fråga, har varit öppen med det, att han har hamnat i det här sammanhanget. Och även om han då hävdar sin oskuld, att han har inte alls tagit det här kortet medvetet och han har inte fått någon, det har inte varit någon motprestation helt enkelt, så har han ju varit öppen med att han har befunnit sig i ett spelmissbruk och det förklarar varför han hamnar i den här miljön överhuvudtaget.
Ja, och det är ju det som är det hemska. Det är att du drar dig till där det finns pengar. Mm. Och stan finns det pengar du kan låna.
Mm.
Fast att han hade en jättebra lön och känt bra med pengar, så fanns det inga pengar kvar ändå. Så det är jävligt sorgligt. Men vi tappar ju spåret där med IFK Göteborg då.
Som, något.
Jag var lite inne på att man också bör betrakta det här i skenet av var IFK Göteborg befinner sig i ekonomiska tabellen. Samtidigt kan man ju diskutera då, de underpresterar ju även mot den. Jag menar, de ligger 11. Det ska de inte göra. De kanske ska ligga 6, 7, 8 någonstans egentligen. Och de kanske faktiskt ska ligga lite högre ändå, eftersom de har tagit hem Marcus Berg, Oskar Wendt, Gustav Svensson. Och de här hembända, det blir lite doping, för att de kommer ju billigare mot vad de egentligen är värda, för att de har en känsla till klubben.
Mm.
Så att Blåvitt har ju, det är klart att Blåvitt idag har ett bättre lag än att ligga 11, så är det ju.
Men alltså, jag har varit de matcherna jag har sett. Jag har fått ihop det, Glenn. Jag får inte ihop det heller,
men jag, som sagt, jag gnäller lite så här.
Nej, det är ingen gnälla, men jag får inte bara ihop det.
Men om man tar det på den här då, om vi utgår från att min ekonomiska analys stämmer, att de någonstans är egentligen ett lag för 6-7-8.
Ja.
Sen så tycker vi då att de egentligen har ett bättre lag när vi tittar på spelarna. Och då är det intressant att höra dig där, Glenn. Alltså, när det kommer, för de här kom ju nu för 2-3 månader så kom de här spelarna. Och innan det kom det en jävla massa nya. Och så har de bytt en tränare i allt det där. Och de hade en ny tränare, Rolle, i höstas. Och innan det var det Poja som ville ha på ett helt annat sätt. Nu har det gått 2-3 månader, resultaten kommer inte. Är det jävligt liksom, blir det jävligt rörigt? Tar det inte lite tid innan saker, eller är det bara kasta in människor
så? Det är klart att det tar tid att saker ska sätta sig liksom. Ja, men, det är ju bara jämföra när Svennis kom till Göteborg när vi spelade. Ja. Det tog ju ett tag, han var ju ifrågasatt för fan i början.
Ja.
Men sen började det sätta sig liksom efterhand. Då får vi ha tålamod.
Ja.
Och det finns ju inte den enkla byns nu, vad jag kan se.
Men jag tror att man måste ha det liksom. Alltså, för håller man bara på byter, då blir du kvar i att bara byta.
Men hur funkar det liksom? Du
pratar byta tränare nu.
Ja, eller vad fan har du ska byta?
Spelare kommer ju bytas hela tiden.
Ja, men hur funkar det?
Men jag menar de byter allting liksom. Det är det, spelare byter, det är absolut.
Men jag menar de sparkar på Pöja.
Ja.
Han var väl under kontrakt, antar jag, eller hur var det? Så tar de min rolle, så sparkar de honom. Inte han också under kontrakt när han blir sparkad. Det måste ju kosta en jävla massa pengar. Då ska du betala Staru.
Men nu tror jag att Rolle, eller vad heter han, Poja, när han får ett nytt jobb.
Aha, när han fick,
då behöver man inte betala honom. Så brukar det vara i alla fall, så det förutsätter jag. Så att, nej, de har väl, men du har ju rätt så tillvida att de har ju två man på avlöningslistan, för Rolle går ju fortfarande då, han betalar och Staru då, så att det är, sen kan man fråga sig, var det så jävla nödvändigt att byta Rolle mot Staru? De är ju jävligt lika va, som tränare så på sätt och vis. Visst, Staru är lite mer drivande, lite roligare, lite, han kanske sprider mer energi, vad vet jag liksom. Rolle är ju lite mer tillbakadragen då än Staru liksom, så att, men som sagt, det är ju i grund och botten ganska lika tränare. Det var som någon sa till mig där som menar på att de, det är visst, det är en nyare årsmodell, men det är samma Volvo liksom.
jag bara tänker så här, att nu jobbar de emot det där långsiktiga som vi pratar om.
Ja, det måste de ju.
Nu när Håkan Mille kommit igen, så känns det ju som att nu ska de sikta långsiktigt då. Men därför blir jag lite så här förvånad nu när tyvärr, eller ja, de går ju ut där och pratar om vi ska gå förbi Malmö här nu då blir jag bara så här lite, fan, kan vi inte gå förbi Varberg först och sen kanske vi ska bara prata om Malmö.
Nej, men det är ju så dumt va, det är onödigt tycker jag alltså, av ordförande att göra det finns ju liksom ingen anledning, för det skapar ju liksom, det blir ju liksom orimliga förväntningar på det också. Då sitter ju folk där och kräver att IFK Göteborg mer eller mindre ska vinna allsvenskan, och så sätts det trycket över på spelarna helt i onödan.
Och vi
nej, jag kan ju tycka att det typ som du var inne på det här, 5-8 någonstans där, alltså i den, för de är inte topp 4 alltså.
Nej, så är det.
Nej, men vi måste ju komma dit till slut.
Ja.
Vi får jobba långsiktigt.
Men det är väl inga problem.
Ja, då får man ha tålamod och så. För att om du hela tiden byter till exempel klubbdirektör, sportchef, tränare, allt där, då är du hela tiden någon, för ni vet ju själva hur det är på jobbet när det kommer in en ny chef. Då säger de, okej, nu ska vi börja från början, nu ska vi göra si och så. Och så blir det hela tiden, då står du liksom bara och stampar. Kommer
du tillbaka på ruta ett. Steg ett eller ruta
exakt,
ett igen.
Exakt, ja. Och så är du där också. Så att jag håller med. Tänk långsiktigt och med tålamod där, absolut.
I år ska vi bli svenska mästare, vet du va? Mats Gren sa ju det för, vad det?
Ja,
4 år sedan.
Ja, de har ju hållit på och sagt så bak i tiden hela tiden. Och jag säger det, börja med att öka omsättningen med 50%. Då kan vi bara snacka. Mm. Då kommer IFK Göteborg ha råd med bättre fotbollsspelare. Man måste också tänka på att varför ska en jävligt bra fotbollsspelare runt 2022 idag välja IFK Göteborg framför Elfsborg, framför Hammarby, framför AIK, framför Malmö, framför Djurgården, framför Norrköping? Varför ska man välja IFK Göteborg? Det finns ju idag ingen jätteanledning. Och det är ju inte Pontus Farneruds fel. Det är ju inte sportchefens fel att han vill ha en bra jävla mittback och så lägger han ett bud på någon och så gick han till Norrköping istället. Det har ju inte med, det är ju inte för att Farnerud är en dålig sportchef. Det har ju för att där är Blåvitt i hackordningen just nu. Då får man hämta en gubbe från Värnamo istället som blev bortsprungen i derbyt mot Häcken.
Ja, jag skulle precis sagt det också, att det är ju inte prioritering nummer ett att gå till Blåvitt idag för de bästa spelarna.
Så var det ju då på din tid och så var det...
Och så var det ju även med Håkan Miljö gänget där. Alltså, herregud. Alla vill ju gå dit.
Ja. Men det är inte så idag.
Nej,
och det får man nog ha respekt för när man pekar finger mot enskilda personer, att den här marknaden som de verkar på är inte så jävla enkelt.
Nej, det är en tuff marknad där ute.
Ja.
Men då vill man ju som supporter veta vad är förutsättningarna.
Mm. Och jag menar, du var inne på det, ska man inte ha höga målsättningar och så som den här ordföranden? Jo, men man kan väl ha då, man kan väl säga då att vi ska vara i Europa om 3 år och vi ska gå Malmö om 5-10 år och så. Men då vill man ju se då, okej. För att komma dit så måste ni göra x antal saker. Hur många av dem ska ni ha gjort år 1? Och så efter 1 år får man kontrollera, har ni gjort alla de här sakerna? Hur många efter år 2? Hur många efter år 3? Det måste ju någonstans vara mätbart. Annars blir det ju bara ett ord någonstans i framtiden. Vi ska lyckas med det. Det är ju samma när du målar dina hus va?
Ja.
Först målar du det ena huset och sen målar du det andra huset. Du börjar ut med det tredje huset. Men alltså det är ju samma sak där, va?
Precis det du säger nu, där är ju problemet då när det byts folk hela tiden.
Ja.
Har du då en treårsplan, femårsplan, delmål på vägen, ja, och sen så gör en utvärdering av varje delmål. Ja. Hur har vi lyckats med detta, ja, egentligen då? Och jag tror Håkan Mild är rätt person för detta.
Ja, jo, det säger jag också. För att Håkan Mild, då kommer Blåvitt mot någonting som påminner om hur de andra, hur konkurrenterna, de har personer som har varit med länge där. Du har Superbosse Andersson, han har varit med 90-talet till och med. Mm-hmm. De har liksom Daniel Andersson, nu har jag varit i 10 år i Malmö FF. Stefan Andreasson, nu länge har han varit klubbdirektör i Elfsborg. Och så har de byggt liksom en organisation runt de här människorna som har varit länge, som kan allting. Och så håller man i det. Och så är man stark och så har man sin plan och så följer man den. Och så jagas man inte bort eller kliver av eller byter. Utan man har ett gäng som håller en fastslagen väg. Liksom. Och jag tror att är det någon som kan göra det så är det väl just Håkan. Mm.
Men vad är... Jag har ju sagt ett par gånger i den här podden att klubben är inte bättre än sin styrelse. Vad är felet med Blåvitt? Om vi tar 7 år tillbaka när man bytt väldigt mycket personer här omkring.
Ja, du sätter ju fingret på det där. Jag tror att det är just det. Att de har bytt, att de har bytt hela jävla tiden.
Men vem avgör om man ska byta? Jag fattar inte det här.
Ja, alltså ordföranden avgör ju medlemmarna ytterst på årsmötet. Det är ju en medlemsfråga. De röstar ju liksom. Så att,
men ordföranden, är det han som tar dit klubbchefen?
Ja, precis. Man brukar säga att i ett företag eller ett bolag så liksom ordföranden eller styrelsens då viktigaste uppgift är att tillsätta vd, och klubbdirektör och vd är ju samma sak. Så att det är ju styrelsen tillsätter ju vd. Så att det är ju deras viktigaste uppgift, och sen så bygger ju vd sin organisation neråt då. Mm. Så att nu har de ju de här bitarna på plats, och de får köra vidare med de här då för att uppnå den här kontinuiteten och långsiktigheten. Just därför var det jävligt olyckligt att ordförande Rickard Bergling går ut och säger det här citatet om att de snart ska vara i kapp Malmö FF, som ingen kan ta på allvar, för då sitter man med en ordförande som inte riktigt vet om man kan ta seriöst.
Nej.
Så att det bästa vore om han egentligen gick ut och backade från det där och sa att okej, det blir lite galet, men nu tar vi nya tag.
Ja.
Eller visa vägen framåt. Hur ser det ut liksom? Var ska de vara år 2, 1, 2, 3? Mm. Hur ser planen ut? Mm. Det kan man också visa för medlemmarna.
Men ja, jag har så jävla svårt för det att när någon säger att vi ska ta SM-guld om 3 år. Nej, men fan, vi ska ta SM-guld i år. Om du förstår mig rätt nu.
Ja, ja, ja.
Man vill ju vinna varje match. Mm. Och säga, för det är ju egentligen bara att när Mats Gren gick ut och sa detta, så var det var ju bara för att vinna tid. Att alla supportarna ska hålla sig lugna. Och vi ska spela en offensiv fotboll. Nu är det 3-5-2 och det skulle vara internationellt och alltihop. Men kolla vad vi har för lag. Har vi alltså... Förstår du vad jag menar?
Ja, ja.
Jag har så svårt för det där, för jag tycker att gå ut och spela fotboll, det ska inte vara så jävla svårt egentligen. Om du har en bra tränare som har ett bra spelsystem, så ska du kunna plocka in en gubbe. Du pratar om att Svennis gick runt och visade er på planen vad den skulle stå. Nu har de all världens teknik, och än så lyckas de inte med det.
Nej.
För ibland undrar man, hur fan spelar de? Mm. Jag har svårt för det långsiktigt. Alltså, jag gillar långsiktighet, men var ärlig med att säga att så här ser det ut.
Men det som var bra med Svennis var ju att han sa till varje spelare, att du sa till mig, du ska nicka undan, glidtackla, bry dig inte, var inte med i passningsspel eller sådär, gör det du är bra på. Sen får någon annan ta hand om den biten. Tommy, spring på den kanten hela jävla tiden, kom inte över mitt plan.
Och jävlar vad du nickar och glidtacklar.
Ja, men det var det man var bra på. Då ska du göra det. Och han fick ut 100% av varje gubbe.
Jag lirade med Glenn en gång i tiden i en journalistlandskamp mot England på Heden. Jag vet inte om man kommer ihåg
det. Jo, jag vet inte om jag kommer ihåg några detaljer.
Nej, men då, apropå nicka, då hade engelsmännen, och målvakten drog en utspark. Glenn var i mittback då. Utspark landade ungefär vid vårat då straffområdesbågen, straffområdeslinjen. Där stod Glenn och nickar tillbaka till målvakten över
den
här planen.
Jävlar.
Så den rörde inte marken, den här bollen. Nej. För målvakten hade den i famnen.
Körde väggskott med motsvarande.
Ja, tick-tack-spel.
Undrar om inte Ulf Niklas som spelar mittback ihop med Glenn då, tror jag.
Ja, det kan han ha gjort.
Glenn har, eller,
det kan han ha gjort.
Pratat någonting om detta.
Ja, ja. Så det, alltså i luften var vi starka i den här matchen.
Ja.
Jag tror vi förlorade med 1-0.
Men
du var ju en liten jävla terrier,
kom ihåg. Ja, han var ju fan i bråk med någon vild jävla engelsman i den här matchen också, som TV4 var där och filmade. Okay, så det gick ju rakt ut i TV
dessutom. Jag har för mig att du berättade det senast, men kan du berätta igen då?
Nej, det var inte så märkvärdigt egentligen, utan det var ju bara att det blev jävligt hett där, va? Och jag tror att den här engelsmannen var det väl egentligen som sög tag i mig, och jag fick flytta bort honom.
Ja, det var så.
Ja.
Ja.
De finns bland de där bilderna någonstans.
Men. Alltså jag älskar sånt där, för fan. Med sån där gruff fotboll.
Ja. Ja, men jag gillar ju den fotbollen. Men det är ju för att vi är gamla stofiler, säger jag då. Det är ny tid.
Men nicken var jävligt fin, för det var ju hela jävla plan tillbaka till målvakten i Skopa.
Ja, i Skopa också.
I Skopa.
Ja, säger, nej, men man Skopa nu för tiden?
Nej, det vet fan.
Nej, men det med när vi snackar blåvitt här. Man skäms ju lite grann nästan, för att under alla år när man spelar själv naturligtvis, och sen 10-15 år senare, har man ju haft koll på vilka som sitter i styrelsen. Jag har inte en jävla aning vilka som sitter där. Jag kan inte namn. Nej. Jag vet inte vem som är ordförande i Göteborg då.
Det var ju han som gick ut och gjorde ett jävla väsen av sig. Mm. Missade du det?
Ja. Okay. Vad heter han?
Rickard Berkling. Han är ju ny då. Han har bara varit det här året. Men han, ja, det var han gick ut och sa att Blåvitt snart är kapp Malmö FF.
Var det han som sa det?
Ja.
Förbi.
Ja, förbi till dem. Mm. Och jag menar, alltså Blåvitt har 20 miljoner eget kapital. Malmö har efter det här Champions League-äventyret 700 miljoner. Alltså det är så stor skillnad, så det är knappt mätbart ju.
Nej, det är skillnad.
Så att då kan man inte säga så, va? Nej. Det är det som är bekymret. Det går inte säga så när du är ordförande. Inte ens på Jan Scott, 1:45, säger ju en supporter det liksom. Vi är om Malmö FF snart. Till och med de har ju fattat det, men ordförande går ut och säger det. Eller ja, kanske 1:45 säger folk det. Men ja, ni fattar vad man fattar vad jag menar.
Ja.
Nej, men då är man vad är resten av gubbarna? Jag har Pontus Svanrud, Håkan Mild. De andra, vad är det för gubbar då?
Ja, men Mild är klubbdirektör, Farnerud är sportchef, Stare är tränare. Det är kompetent, ja, men ger dem då tid, va?
Jo, men det är ju en massa andra grabbar som sitter också. Har de inte det längre?
Eller? Jo, i styrelsen. Ja. Jo, det är ju verkligen som är ordförande. Men så har du Anders Almgren, är ju han var ju ordförande för Englanda tidigare. Det är ju en bra gubbe också. Så att, ja, jag menar, jag tror inte det är så mycket fel på folket, om man ska välja, utan att det är att de behöver lite tid. Och
sen behöver man inte veta vilka som sitter i styrelsen.
Nej, det måste man inte göra.
Nej, men det hade man ju kommit
på. Men inte fan förr. Kunde du hela, du kunde lära bara Bernmar och sen kunde du resten också, eller?
Ja, P.O. Johansson är gubbarna.
Ja, okej.
Ja,
och gubbarna, det var två.
Gunnar Larsson.
Ja.
Och så var det ju, vad fan.
Vilka satt i Gunnar Larsson?
Kom ju, vänta nu.
Han kom ju senare.
Han kom ju efteråt.
Ja, men det var ju han som var innan där, den store tjocke. Bertil Westblad.
Ja,
Ralf Öberg, de här gubbarna. Sven Karlsson.
Ja,
ja.
Du vet, Glenns minne är jävligt
selektivt.
Ja, det
100 år sedan kom man om, ja, inte för 3 år sedan.
Nej. Helt bedrövligt, ditt minne. Jag tror faktiskt, kan inte du gå på sån här minnestest? Seriöst nu, alltså, jag är faktiskt oroad för dig.
Nej, ja, Camilla säger det ibland också.
Får jag berätta en snabbis?
Jag kan uppleva saker 17 gånger liksom. Vad fan var det vi skulle göra där? Eller vad hette han, eller vad fan var han gift med, eller som sagt 13 gånger innan.
Men du är ju snart över 50 också, så det är annat.
Ja, tänk om han hade varit det.
Nej, men det är lite alltså, du borde faktiskt gå och testa det lite grann, för
vad tänker du på då?
När vi åkte till Biffen och skulle ha podden med honom,
ja,
så berättade du för mig att du ska vara domare mellan Elfsborg med E och Djurgården på
lördag. Ja, jag var Mattias,
ja. Ja. På bilen dit, i bilen på vägen till, ja, Biffen gör du detta. Och jag visste ju om det, eftersom jag pratade med Mattias innan. På vägen hem från Biffen efter att vi spelade in podden, så berättade han det igen. Min levelse. Och nu snackar vi 2 timmars mellanrum, ja, ungefär. Ja. Och det, då måste man ju... Man blir lite skrämd, blir man.
Men det var ju som den här berömda intervjun med Arne Hegerfors där, när han drar en grej och sen 3 minuter senare bara han drar samma grej igen.
Ja,
med radio nu och visar, för han har ju inget närtidsminne.
Han hade med honom ett poddavsnitt här.
Ja,
Nej, vi pratade ju med Arne när vi var uppe senast.
Jag snackar med han rätt som det gör i gruppen, och han är med. Han är ju pigg som fan.
Ja,
men det är ju helt koko här upp.
Men du är också pigg.
Ja, och helt koko.
Ja, men vi ska runda av här, för du ska ner till Varberg.
Nej, men jag ska göra en intervju med Jocke Persson, Varbergs tränare. De går jävligt bra, Varberg.
Mm. De är ju på stryk 2 gånger.
Ja, och inte bara det. De är ju alltså, sett efter den här sommaromstarten då, när Allsvenskan börjar om igen efter EM, så är de ju alltså det fjärde bästa laget nu. Man räknar de matcherna. De är alltså 4 i den tabellen efter sommaromstarten. Så att jag ska ner och intervjua Jocke Persson om det. Och sen är det ju Varberg Häcken då, möts ju också.
Mm. Men sådana klubbar som Varberg, som Falkenberg förra, de ligger ju risigt till nu, men Vad har de för spelare? Är det egna spelare? Ja. Eller? För de kan inte köpa in massa gubbar.
Ja, men de blomstrar ju också något år eller två liksom. Ja. Sen så dippar de.
Men var det, var det mycket egna talanger?
Ja, det var ju samma. Kolla på Mjällby i fjol. Vet du vad de kom i Allsvenskan i fjol? De var ju för fan femma. Nu ligger de på kvalplats. Va? Ja. Så att ibland får du liksom en sån utveckling. Går bra sin helvete. Men sen så rättar det till sig. Då studsar de tillbaka. Varberg, ja det får Jocke förklara. Men jag tror det handlar dels om att de har ju liksom en organisation där som har jobbat ihop och jobbat tätt under en framgångsperiod här nu från med att de kom upp i Allsvenskan. Sen ska man ju komma ihåg att de fick ju fan nästan 10 miljoner för Astrid Selmani som de sålde till Hammarby.
Ja,
för en sån förening är det ganska mycket pengar. Mycket pengar alltså. Ja. Då kan du liksom täta hålen ganska effektivt. Och det tror jag de har gjort på ett bra sätt. Men det kommer säkert gå jättebra för Varberg det här året ut. Men det, nästa år kan de lika gärna åka ur.
Ja, men det är alltid...
Förr eller senare så kommer det i verkligheten i kapp, va?
Jag gillar när det går, de här små uppstickarna kommer.
Ja, det är det som är fotbollens skärm. Ja. Leicester vinner Premier League och det här liksom. Det ska ju inte hända egentligen. Men det är ibland händer det, va? Det är ju det som håller drömmen vid liv. Ja. Det går.
Det är lite den gamla Åsundens BK-känslan över det.
Ja, Ljungskile, när vi gick upp.
Ja.
Fantastiskt.
Hur länge var du med det?
Jag var med i 3 år.
Ja, men fram till vilken...
Nej, jag är i Superettan.
Ah, okay.
Så var sista säsongen jag spelade, 2000.
Kände du att du inte hade sista steget?
Alltså jag hade nog ett lite snett perspektiv på det. Jag trodde liksom, jag var 24 år och tänkte att okej, det är Superettan, kommer man fan inte längre så då satsar jag på yrkeskarriären istället och så utbildade jag mig till journalist och flyttade upp till Stockholm.
Hörde vad folk ropar nu? Ja, det skulle han gjort, den jäveln!
Nej, exakt. Så att det har du en poäng. Nej, men så att men hade jag fått göra om det så hade jag gärna fortsatt ett par år med fotbollen, för att vad fan man är du 24, då är rätt mycket kvar liksom. Ja. Du står ju inte för, när är man som bäst? 27-28 eller?
Ja,
någonstans där när du fortfarande kroppen med och du har all rutin och allting.
Men man din som tränare då?
Janne Jönsson.
Janne Jönsson, han var halmstöger.
Ja, precis. Va? Ja. Så att det var en bra tränare också. Så att, men ja, man ska ju inte ångra saker, men det är klart att det kan man ångra lite att man fortsatt ett par år. Då hade man kanske fått göra ett par säsonger i Örebro i Allsvenskan, så hade man haft den meriten och kunde man jobbat som journalist sen. Men nu blev det som det blev och jag är glad över det.
Ja, men Ljungskile, härligt. HA Arena heter den nu, va? Nej.
Ja, du vet det fan. De har apropå att byta mycket folk, så de har bytt namn på den här jävla arenan stup i kvarten.
Ja, det är så.
Stark Arvid heter den.
Stark Arvid var det, ja.
Och Skarsjövallen heter den i grund och botten.
Ja, men Oddvall var ju uppe och vände också, väl?
Ja, det var ju innan.
Ja,
det var ju innan. Ja, det var ju innan där. Det var ju 96 någon gång. Ja. 95 till och med kanske.
Lien har varit där. Jan-Erik Lien har varit där i många år i Oddvall.
Ja.
Fan, härliga minnen.
Ja, vi hoppas att ni har många lyssnare i vår ålder som kan relatera till dem bara.
Ja, men
ni får inte locka in unga lyssnare, för jag undrar vad fan pratar ni om.
Mellan, vår största lyssningsskara är mellan 45 och 54.
Ja,
okay. Det är 53%.
Okay.
Och vi har 96% manliga lyssnare.
Ja.
Så nu fick du lite information.
Ja. Det kan ju vara att Glenn, han behöver liksom en ny kurs på sina vitsar då, om ni vill öka det här antalet kvinnliga lyssnare,
det är så
tänker jag.
Det är svårt och man det kommer inte så mycket nytt nu. Det var ett jävla ståhej ett tag för några år sedan, och kom det manglade fram massa nya historier, men nu är det ganska dött.
Ja, men du sa till mig i förra veckan när tekniken gick sönder då att fan också, jag som hade 12 nya.
Ja, det var sa det. Ja, men det är ju jag i ett nötskal. Det kanske är 6 av dem som är nya då.
Ja. Svara dem, sa jag. Ja,
men sen ska ni veta det att om Glenn nu ställer upp, vilket ju han ska göra i Melodifestivalen, va? Och slår igenom där, va? Då är det ju också, då, där kan ni kanske balansera om könsbilden här i podden också. Nu går ju några rutan där i Melodifestival, va? Så att,
han är exakt, väldigt populär bland kvinnorna. Vi var ju på Eriksberg där och kollade Sverige här för i EM nu i somras. Han ser ju inte ut när han kollar på matchen då. Men då går det ju lite äldre damer då, kan vi kalla dem.
Ja.
Förbi. Upp med dem. Och så går han förbi så här och så tittar han på Glenn. Så han är otroligt populär bland det könet.
Ja.
Jag märker ju inte det.
Nej, det är ju bedrövligt. Men
vet du vad? Bra ögon för Camilla.
Yes!
Ja, då. Vi avslutar då den här podden. Men vi kommer tillbaka med Glenns roliga historier. Men då tar vi en av Glenns härliga låtar. För han har spelat in 2, visste du om det?
Nej.
Nu ska du få höra absolut den bästa låten han gjort någonsin. Och nu finns den på Spotify igen. Så gå in och sök där. Livet är gött ända.
vacker sommardag. Det känns så bra. Precis som det ska vara. Jag älskar dig. Du är min grej. När du är borta saknar jag allt det vi har. Jag sitter i solen, njuter dagen lång och rallar på en munter sång. Gött denna, för livet är gött denna. Jag sitter i solen, njuter dagen lång och rallar på en munter sång. Du är så bra. Du är som jord för mig. Du är min allt. Jag njuter allt jag kan. Jag älskar dig. Du är min grej. När du är borta saknar jag allt det vi har. Gött denna, för livet är gött denna. Jag sitter i solen, njuter dagen lång och rallar på en mantelsång. Gött denna, för livet är gött denna. Jag sitter i solen, njuter dagen lång och rallar på en muntersång.
Gött, där satt den!
Ja, då får vi se här vad vi kan komma med. Det är lite svårt att beskriva, det kommer inte så mycket nytt. Men jag tycker den här är kort och god. Har du talat om hästen som blev frälst? Han gick med i hingstkyrkan. Den tycker jag var rätt gullig faktiskt.
Ja, jättegullig.
Mm. Okay.
Den är då. Hur värmer de upp sjukhusen i norra Sverige under kalla tider?
Nej.
De rullar ut de patienterna som har högst feber i korridoren.
Ja, det är ändå bara i Norrland. Okej.
Okay. Vad heter Greklands sämsta partypriser? Bakis, 3 dagar på baken på rakis.
Va?
Bakis, 3 dagar på rakis.
Hur ser man? Du kan ju det med nätet om Grekland. Kan du göra?
Ja, hur ser man att ett fisknät är från Grekland? Tzatziki.
Nu avslutar vi en bra. Ha det gött där ute.
Ha
en jävla trevlig helg. Och yep. Samtidigt, glöm inte att kolla på att Instagram rätta för att möta oss på en femkamp.
Jävlar vad gött.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.